Hej och välkommen till Känslopodden med Mari och Mattias. Idag ska vi prata om dramatriangeln. Det här är ju en destruktiv triangel som vi kan hamna i. Och jag kommer bjuda in dig, Mattias, här att presentera dramatriangeln. Så vad den handlar om och hur den fungerar.
Tack. Jag tänkte, vi pratade om relationer sist.
Ja.
Vi pratade om dömande och värderingar.
Just det.
Kan inte du bara prata upp så folk kommer ihåg vad vi pratade om?
Ja. Vi pratade om att ha ett fritt val. Vi pratade om att dömande är det ställe där vi inte har ett fritt val. Eller där vi inte har egentligen utrymme att välja för oss själva. Och vi sa att vi skulle göra ett avsnitt 2 om relationer. Så här kommer avsnitt 2. Och dramatriangeln handlar ju om då när vi liksom fastnar i våra känslomässiga mönster.
Mm.
Och du kan väl beskriva de här olika positionerna då, som finns i dramatriangeln.
Jag dök på den själv för ett par år sedan. När jag satt med en coach och hon började prata med mig. Så såg hon så här, sa hon till mig. Och då var jag ganska okunnig inom det här området. Så jag sa, Mattias, du är ju en hjälpare. Jag är en hjälpare. Ja, du faller lätt in i den positionen. Då hade jag inte hört talas om dramatriangeln. Och jag hade inte heller hört talas om att det fanns olika positioner i den här triangeln. Utan jag fick bara veta på att de är hjälpare.
Mm.
Så jag gick hem, inte med så mycket hjälp. Och sen så började jag ju fundera på hur det känns att vara en hjälpare.
Mm.
Och så kände jag att hela mitt liv hade gått omkring att vara en hjälpare. Det enda jag hade gjort det var att hjälpa andra. Och här hade jag inte tagit vara på mitt eget liv.
Just det.
Så jag var ganska deprimerad när jag gick därifrån och en tid efter. Sen gick jag inte vidare med den coachen, men träffade henne 2 år senare. Och då hade jag lärt mig lite mer, då kunde jag fortsätta dialogen. Och nu så ser jag att hjälpare är en ganska bra position. Utifrån, eller jag förstår, ska jag säga så här. Jag förstår varför jag är en hjälpare i dramaträngen.
Ja, berätta mer om det.
Mm. Ja, men dramaträngen togs fram av en man som heter Karpman. Och kan också kallas för Karpmans triangel. Och det är en psykologisk och social modell. Den används för att illustrera destruktiva interaktioner som uppstår i konflikter. Och det är ett bra verktyg, tycker jag, att beskriva över var du oftast hamnar någonstans när du blir osäker och känner otrygg. Och då finns det 3 stycken positioner på den här triangeln. Och då är en i en hjälpare. Det vill säga att du ställer in dig att du vill hjälpa någon annan. Oavsett om de vill ha hjälp eller inte. Så ger du in i en hjälparposition. Hur kan jag hjälpa till? Kan jag göra någonting här? Nej, det är så synd om dig. Jag kan hjälpa dig med det här. Alltså hela tiden ställa sig in till att vara en hjälpreda. Vi pratar lite mer om vad det innebär också sen. Men sen är det andra, det är att man faller in och blir ett offer. Det vill säga att du känner dig ganska trygg med att vara ett offer. Att det är synd om dig. Att,
det är alla andras fel.
Det är alla andras fel, precis. Mm. Och man ställer sig i ett hörn och säger ingen vill ha mig. Och då känner man sig ganska trygg. För det är ingen skön position, men det är i alla fall ett tydligt hörn att stå i.
Och man får rätt också, tänker jag.
Ja, man får rätt. Mm. Men man får också rätt som hjälpare, så får du också rätt. Det blir ju behövd.
Mm.
Och det är det man vill åt. Och sen finns det då en tredje som är en förövare. Det vill säga att du tar en ganska aggressiv position och skjuter ifrån dig och säger det är alla andras fel. Det är inte mitt fel, det är alla andra som har gjort fel. Och sen så börjar skjuta allting ifrån sig.
Du har rätt på något sätt att attackera någon annan.
Mm, för det är ju inte ditt fel.
Nej, just det.
Och de andra borde ju faktiskt se till att det inte var på det här sättet.
Just det.
Mm. Så vi har en position som hjälparen som säger att det här kan jag ta hand om. Det här kan jag hjälpa dig med.
Mm.
Det är en ganska trygg position. Och sen har du offret med sin trygga position säger det är synd om mig.
Mm.
Och sen har vi förövaren som egentligen skjuter allting ifrån sig.
Mm.
Och det här funkar ju så att vi ju inte alltid, när vi hamnar i en konflikt eller i otrygghet, så är det ju inte alltid vi tar den kanske hemma positionen, utan man förflyttar sig lite. Så till exempel en hjälpare som inte får en uppmärksamhet och det är ingen som vill ha min hjälp, då blir jag ju ett offer. då är det ju synd om mig.
Just det.
Och om jag, då kan jag också förflytta mig från att vara ett offer, det är synd om mig. Det är ingen som uppmärksammar mig.
Nej.
Då blir jag ju en förövare. För helvete, varför är ingen som sett att jag har stått här borta i hörnet och...
Och att det är synd om mig.
Ja, det är synd om mig. Och blir aggressiv och talar om att det är alla andras... Det är mitt sätt att skapa uppmärksamhet.
Mm. Mm.
Och sen så kan man ju säga att man kan förflytta sig från att vara en förövare till en hjälpare. Men här man rör man sig runt omkring åt olika håll beroende på var man har börjat sin bana någonstans.
Mm. Jag tänker, Mattias, har du någon situation i ditt liv där du ser att du har färdats i den här dramatriangeln? Så att vi skulle kunna få ett tydligt exempel på hur det här kan se ut i en riktig livssituation så att säga.
Ja, men jag kan ju tänka mig att jag kommer i ett kompisgäng.
Mm.
Och ska liksom försöka, det här gamla nya kompisar och så vidare. Men jag känner mig lite osäker så att jag hoppar rakt in i hjälparrollen.
Mm.
Och sen så går jag och försöker hjälpa allt och alla.
Mm.
Försöker vara lite alla till, med behag heter det inte, vad heter
till
det?
Lags.
Till lags, tack så mycket. Jag försöker vara alla till lags. Och försöker lyssna på dem och ta den här positionen och säga, jag förstår hur det är här just nu och har gjort det där och kom i råd.
Ja.
Och sen, då är det ju ett sätt för mig att bli socialt accepterad.
Mm.
Det är ett ganska tryggt när jag känner mig lite osäker. Men den här kvällen, den fortsätter ju, men det är ju ingen som liksom, det är ingen som verkligen tar tag med på allvar.
Nej.
Utan jag, men vad fan, jag då? Då flyttar jag mig till ett offer. Och sen så kan jag ju liksom hålla mig till ett offer och då är det fortfarande ingen som ser mig och tycker synd om mig eller som går bort till mitt bord och sätter sig, utan då blir jag förbannad. Då tycker jag att då börjar de snacka skit om mig och då börjar jag förföra mig massa grejer.
Ja, just
och då
det.
Allting som de säger tänker jag mig att de egentligen har... De har
nog emot mig.
Absolut. Och då går jag till attack.
Mm.
Och du då? Hur bra är du?
Mm.
Och så försöker jag skapa uppmärksamhet den vägen.
Mm. Och egentligen hör jag att du har blivit extremt sårad.
Jättesårad.
Ja.
Men det är också därför jag hamnar i den här dramaträngen. Att jag kommer ju in därifrån för att det är någonstans jag känner mig otrygg.
Mm.
Och jag har liksom inte riktigt förstått att jag är här.
Nej.
För det är ju första steget att börja utforska. Att inse att jag faktiskt hamnar i en sån här triangel.
Mm.
Det vill säga att jag plötsligt liksom känner mig, vänta nu går jag bort till offerrollen eller går bort till förövaren eller går bort till hjälparen.
Mm.
Alltså det är en impulskontroll som vi har pratat om tidigare också, att jag måste inse att det här är inget hälsosamt ställe för mig att vara på. För jag förlorar min möjlighet att kommunicera.
Ja.
Jag menar, om jag är hjälpare och inte berättar om mina egna behov så kommer jag aldrig känna mig bekräftad. Och det gäller ju offret också.
Mm.
Och har jag otur så blir jag en förövare, för då blir jag ju aggressiv.
Mm.
Det blir ju mitt sätt att liksom skrika och tala om att jag vill ha uppmärksamhet.
Mm.
Man brukar oftast prata om det, att barn i tidig ålder som inte får uppmärksamhet tar oftast på sig de här rollerna ganska tidigt.
Ja, strategier.
Ja, men det är strategier. Mm. Är jag förövare, då skriker jag och bråkar till jag får uppmärksamhet.
Mm.
Är jag en hjälpare, ja, då är jag liksom hjälpsam och försöker hjälpa alla andra barnen att klä på sig.
Mm.
Men kanske glömmer bort att klä på mig själv.
Mm.
Eller så blir ett offer, då ställer jag mig ett hörn och gråter. För då vet jag ju att då får jag ju frökens uppmärksamhet om en liten stund.
Mm.
Men det här är alla liksom strategier som vi hamnar i.
När vi har gett upp vårt autentiska jag.
Ja. Och det är väl egentligen det som är det, liksom hur man hamnar här. Så är det ju kopplat till hur jag växte upp.
Ja.
Att antingen så väljer jag att jag får inte uppmärksamhet och då tar jag mig en hjälparroll.
Mm.
Eller offer också, jag får inte uppmärksamhet.
Mm. Mm.
Och samma sak att jag är då, om jag inte får min uppmärksamhet så blir jag arg. Och alla har ju också med ett sätt att jag vill ju känna kontroll.
Ah.
Jag använder min strategi för att få respons.
Mm.
Och får jag inte den här responsen så tar jag nästa position och så tar jag nästa position.
Mm. Mm.
Och jag har inte fått den här, då blir jag helt kaputt och frustrerad.
Mm. Och titta på det jag hör när vi pratar om det. Det är, vad letar jag efter egentligen? Jag letar efter anknytning.
Mm.
I grunden. Det här är ju strategier för att få anknytning.
Mm. Så är det ju.
Mm.
Att jag är rätt att få vara med.
Mm.
Att jag är lika som alla andra. Att jag vill ha folk som tycker om mig. Jag vill tillhöra den här gruppen.
Ja, jag vill bli sedd och lyssnad på.
Absolut. Men det är ett ganska enkelt sätt om man vill börja förändra, om man känner igen sig i de här beteenden och att man har haft de här strategierna hela sitt liv.
Mm.
Så är det ju liksom, men till att börja med så måste du ju liksom börja tänka på, vänta nu, jag behöver öka min självmedvetenhet. Jag behöver se att det här händer. Och jag kanske kan ganska tidigt avbryta att jag inte vill hamna i mitt fall då hjälpa rollen. Utan jag kan se så här, det är fint att hjälpa andra människor. Men man ska ju bara hjälpa dem, ett som kanske verkligen behöver det och frågar efter det.
Ja.
Det är dem man ska hjälpa.
Mm.
Och sen ska man lägga tid på att hjälpa sig själv istället.
Mm.
För det är oftast en brist på att våga eller orka ta tag i sig själv som gör att man blir hjälpare.
Ja.
Att man tycker att problemet är så stort så jag gör mig hellre till ett offer och gör mig illa och sätter mig ett hörn istället för att ta tag i mig själv. Eller det är enklare att skrika på alla andra på fotbollsplanen än att förändra sitt eget beteende.
Just det.
Så att oftast bara få mig medveten om, vänta nu, vad är det som händer? Varför gör jag på det här sättet?
Att också så här, när vi inte har vårt autentiska jag, och vårt autentiska jag betyder egentligen att jag är trygg i vad mina behov är för någonting. Och jag är trygg i att jag får dem tillfredsställda.
Mm.
Alltså tappar vi bort det autentiska, då blir vi ju också gränslösa.
Mm.
Det här är ju också ett gränslöst beteende.
Mm, verkligen. Och det kan ju verkligen ta dig till ett dåligt ställe om du inte får hjälp.
Ja, verkligen. Och jag tänker också, lever du i den här triangeln? Är du så att du färdas mycket bland de här olika positionerna, så mår du säkerligen inte speciellt bra heller.
Mm.
Och, också bli medveten om, så här, jobba med din självmedvetenhet också. Så här, vad kostar det här dig?
Mm.
Att faktiskt leva i den här triangeln.
Mm. Jag har ju ett par klienter som har det här hamnat här.
Mm.
Och det intressanta är att de har vetat om att de har varit en hjälpare på något sätt. Men nu har vi satt ord på det.
Mm.
Men när de har hamnat i en mobbad situation eller en otrygg situation.
Mm.
Så har de plötsligt förstärkt sig. Så de har ju glömt bort sig själva.
Ja.
Jag tycker det var någon jag pratade med som sa så här, att deras mobbare, vuxenmobbare, vaknar ju den här personen upp med och gick i laser med i huvudet. För den spenderar så mycket tid. Och allt gick ut på hur ska jag liksom överleva dagen genom att hjälpa den här personen så att den inte attackerar mig. Så jag tror liksom genom att inse att man är där.
Mm.
Och det är det vi hoppas kanske i det här samtalet. Att har du känner att du är där så kanske ska jag tänka efter så här, okej, varför hamnar jag här i? Ja, därför att jag behövde kontrollera situationen. Att jag liksom behöver ta kontroll över det som händer och då hamnar jag här i.
Ja.
Och det gäller ju att liksom ett, bli medveten om att det här händer.
Mm.
Två, att lära sig sätta ord på det här för sig själv och för när det händer, när det dyker upp och säga så här, nej, jag kan inte göra det här. Alltså kommunicera till någon att jag kan inte vara på det här stället liksom.
Bli medveten om dina behov och utifrån det dina gränser och respektera dem i dig själv. Det kan vara superläskigt och svårt.
Ja, och för att komma där och börja sätta gränserna som du säger, så behöver man ju arbeta med sin självkänsla.
Mm, verkligen.
Jag måste ju veta att det jag säger till mig själv är sådana saker jag kan genomföra.
Jag behöver det där också, så här, sök hjälp. Tror du inte på dig själv så behöver du någon annan vid din sida som tror på dig.
Mm. Mm.
Det är det man också får när man faktiskt får hjälp.
Ah.
Att så här, de där liksom, den respekten jag inte har för mig själv, eller den självkänslan jag inte har för mig själv, det kan någon annan ha för mig, så kan jag få vila i det en stund.
Mm.
Samtidigt som jag sakta bygger upp det.
Men jag skulle till och med säga, för jag tror att det du säger så fint, att sätta ord på det krävs ganska mycket, att vi är långt kommen.
Verkligen.
Så att bara genom att tidigt se att, jag tycker så här, när man kommer i en ältande tanke.
Ja.
När jag vaknar upp med samma fråga som jag hade igår. När jag går och lägger med samma fråga som jag hade i morse eller igår.
Mm.
Och jag ligger och ältar den.
Mm.
Då har du troligen inte riktigt kapacitet.
Nej.
Som du mår just då. Med lite sömn, oro och så vidare. Att ta dig ur det här.
Absolut inte.
Så att bara tala om det för någon annan och säga så här, jag kan inte ta mig ur den här tanken som jag kommer i morgon och kväll.
Stressen är för hög just nu.
Ja. Och att våga säga vad jag tänker.
Mm.
Helst då till någon som kan hantera det, men jag tror bara till någon nära att säga så här, det här, nu har jag vaknat upp varenda morgon med den här tanken.
Mm.
Det här är ju inte sunt.
Nej.
Det är inte sunt, inte någonstans att leva under det hotet. Och jag brukar, det som brukar få mig att lossna, eller de jag pratar med att lossna ur det här, så är det faktiskt att de säger så här, den här personen på andra sidan som har satt dig i den här positionen är jätterädd. Mm. Den är otroligt rädd att förlora kontrollen.
Mm.
Så genom att sätta det här trycket och det här hotet mot dig, så har ju den en kontroll över sig själv. För den personen vågar troligen inte möta sig själv i den här frågan.
Den sitter i samma triangel
som du. Exakt samma sits.
Mm.
Och pushar på.
Mm.
Och genom att du blir självmedveten om att du är i den här, och hen i den också,
mm,
så har ju du ju någonstans vunnit greppet, kontrollen, att försöka ta det därifrån.
Mm.
För du behöver ju inte vara här, utan du är ju bara en dramatriangel när du kommer under press.
Yes.
Och du kan inte hantera det. Mm. Så att, vad vi egentligen säger är den, i det här så innebär det ju också att du blir ju konflikträdd här i. Alltså när du hamnat i någon av de här positionerna,
mm,
så vill du ju inte heller bli konfronterad med det här riktigt. Det gör det ju bara värre. Mm. För att du är någon som har kommit på att du har tagit dig hit för att rädda dig.
Mm.
Så du blir konflikträdd oavsett. Nej, jag behöver inte din hjälp. Vad är det du säger för någonting? Vad är det för jävla påfund? Ha?
Ja.
Här försöker jag hjälpa dig och så kommer du tillbaka till mig med det här. Alltså det är ju ganska intressant att man liksom försöker skydda sig för man är livrädd.
Ja, och det jag också hör är att när man sitter i det där, för det har ju säkerligen både du och jag gjort ett antal gånger i livet,
mm,
så smärtan i sig är så otroligt självupptagen.
Mm.
Man har ju bara fokus på sig själv. Mm. I den här triangeln.
Mm.
Man, det är liksom, det innefattar egentligen bara en själv. Och det är därför man loopar i det så mycket, mm, också.
Det kommer ju också, jag vet, ska inte säga att det är genetiskt, men det kommer ju oftast från en barndom.
Mm.
Jag tänkte så här, du är ju en hjälpare precis som jag.
Jaha.
Om vi hamnar på ett dåligt ställe.
Ja.
Varför är du hjälpare?
När vi pratar om det så ser jag att det var det enda utrymmet som fanns för mig att bli en hjälpare. Det var det enda sättet jag kunde få anknytning på. Tog jag någon annan position, skulle jag klivit in i offret och bara tyckt synd om mig själv, då hade jag bara försvunnit bort i ett svart hål.
Mm.
Hade jag attackerat, blivit förövaren, då hade jag blivit bestraffad.
Mm.
Så hjälparen var det enda stället. Det var det tryggaste.
Mm.
Och det enda stället som där jag kände att jag fick någonting tillbaks.
Mm.
Så det var det enda som funkade.
Mm.
Och sen så började jag hjälpa för att överleva i mig själv också.
Mm. Att känna ett värde.
Dels för att känna ett värde, men dels också för att det var ju ändå en väg att börja lösa saker på.
Mm.
Det är ju, lever man i en situation där man känner sig ganska liksom inträngd och låst, så letar man ju också efter en väg framåt.
Mm.
Och hjälparen var liksom den vägen som höll framåt.
Mm.
De andra, då hade jag liksom, de fanns inte.
Nej, jag tror att i mitt fall så var ju förövaren var ju någonting jag inte kunde hantera.
Nej, för det gjorde för ont i en själv.
Ja.
Mm.
Offer, då fick man ju inte bestämma någonting.
Nej.
Och hjälparen gjorde ju i alla fall att du kunde hjälpa människor eller situationer eller vara någonstans där det hände. Så den kunde ju fortfarande få ett manöverutrymme.
Ja.
Men jag ser ju att offret, ett skickligt offer, en skicklig förövare kan ju ta sig
jättelångt. Till
massa spännande ställen.
Jag var nog för känslig. Offret, jag menar, ett offer kan ju bli extremt manipulativt.
Mm.
Men jag skulle nog inte klara det.
Nej. Och tittar vi runt omkring oss så har vi exempel, det finns ju vissa presidenter som är förövare.
Mm,
eller som verkligen vill bli president nu.
Mm.
Men det finns ju också de som offer som alla tycker det är mm, väldigt synd om.
Mm. Mm.
Och så finns det de som alltid hjälper alla andra,
mm,
men glömmer bort att hjälpa sig själv. Mm. Så att det här går ju upp i allt vi gör.
Verkligen.
Man behöver inte hamna där. Intressant är att ta sig ur härifrån. Det finns ju ett magiskt ord. Och när du tänker att ni har en triangel. Och där vi kanske säger att vi har offret längst uppe då. I den här triangeln så ligger den ner. Och då på övre offret. För att få ett offer att förflytta sig bort från offerpositionen. Så behöver ju. Om den personen säger tack.
Mm.
Tack för att du ser mig. Tack för att du hjälpte var här. Då kan ju den inte längre vara kvar i en offerposition. För då är det ju inte synd om den. Så det intressanta är att man ber någon som tycker att offer att faktiskt tacka för någon uppmärksamhet.
Mm.
Då liksom blir det som en magisk spell att det liksom, du kan inte vara kvar där.
Nej.
Och om du då ner till höger tar en hjälpare. Och för att förloss den så behöver den personen be om hjälp.
Ja.
Att den liksom måste ta sig ur genom att den själv säger så här, skulle inte du kunna hjälpa mig? Jag kan inte det här. Då förflyttar du därifrån. Och det intressanta tycker jag att förövaren, och det här har vi kanske stött på när vi var små ofta, när man hade varit elak eller gjort någonting dumt, för det är ju en förövarposition, då behövde man säga förlåt.
Just det.
Och det känns ju väldigt dumt att vara den tuffa förövaren om man måste be om ursäkt för sina handlingar. Och det är därför också tar emot så mycket när man ber någon och säger förlåt. Förlåt. Nej, säg förlåt på riktigt. Ja, förlåt. Okej då, förlåt, det var inte meningen. Det var dumt av mig. Och när de säger det, så ett så kan ni förflytta en person som har blivit ditsatt någonstans. Men framförallt så kan ju personen inte vara kvar.
Nej.
Och jag kommer ihåg när jag var liten och man föräldrar eller lärare eller andra vuxna sa till de här barnen förlåt. Plötsligt så blev ju de kompisar.
Ja.
För det skapas ju möjlighet för dem att vara med sig själva.
Mm.
För de ville bara vara med.
Ja.
Så plötsligt så var det så här, förlåt, det är okej. Vill du vara med oss? Ja, det vill jag. Och så kom du in igen.
Ja.
Och det är ju likadant någon som går och hjälper. Så kan jag få hjälp? Ja, men jag hjälper dig. Och plötsligt så flyttas du in i ringen också. Då är du ju inte, behöver du inte vara en hjälpare som gör allting för andra. Utan då kan ju faktiskt dina behov bli tillställda.
Och, då behöver jag inte vara separerad längre.
Nej. Och offret såklart.
Ja.
Att kom in nu. Sluta håll på tjura där hörnet. Du ger dig ingenting. Du får vara med på de här. Du är ju duktig på det här. Ja, tack. Mm. Och sen in.
Mm.
Så att jag tycker att det är ganska fint att med ganska små medel så kan vi förflytta oss. Vi ska ju inte behöva leva i dramaträngen. Det är ju inte ett levnadsmönster som vi ska befinna oss i. Det är ju inte vårt autentiska jag som lever i den här.
Nej, det är verkligen inte det. Utan det är ju smärta som lever i den här.
Mm.
Vi upprätthåller smärta.
Mm.
Och vissa människor lever så mycket i den här dramaträngen så att det handlar liksom om att vinna.
Mm.
Vinna liksom fighterna. För att det är det enda som ger en energi.
Mm. Jag tänkte att vi i det här avsnittet då så kommer vi lägga med lite länkar på lite YouTube och lite texter runt omkring dramatriangeln och Karpmanstriangeln så att man liksom får en uppfattning. Om man är lite intresserad så kan man läsa vidare.
Mm.
Jag tror det kan bli ganska bra om man själv känner att man hamnat här eller vill få lite mer förståelse. Så tror jag att genom att skapa lite mer självmedvetenhet om det här så är det en chans att ta sig ur.
Mm. Jag tänkte också bara bidra med lite tips på hur man kan faktiskt börja jobba med sig själv. Och det är ju verkligen att ärlig kommunikation. Att så här, vi alla är människor. Vi alla har våra mörkare sidor. Alltså, om man inte vågar liksom säga det till någon annan ännu, din partner, eller din vän eller din chef eller vem det nu kan vara. Att så här, våga erkänna det inför dig själv.
Mm.
För att någonstans så fungerar vi alla människor likadant och vi vill egentligen bara ha närhet och kärlek och anknytning.
Mm.
Och har du hamnat i dramatriangeln så utgår du från smärta. Du utgår inte från kärlek längre. Och det kan bara vara fint att erkänna det.
Mm.
Nu är jag i en smärtsam plats i mig själv.
Mm.
Jag vill till kärlek, men jag vet inte hur man gör.
Mm.
Bara erkänna det är stort.
Mm. Det är jättestort. Jag försöker påminna mig själv varje dag om det.
Ja, för man blir ju reagerar på små saker hela tiden. Och titta på när man tar det personligt. när det liksom sätter sig en liten pil in i hjärtat på en eller in i något annat ställe, så har man tagit det personligt. Då stänger man av någonting. Plötsligt, man ser ju världen som man ser sig själv, så att säga. Så att där behöver vi också börja titta på dig själv och förstå att hur mår jag på insidan? Så kommer jag se världen på utsidan.
Jag gjorde en övning nu på morgonen, lite samma tema. Det var den jag fick en uppgift, jag håller på med så här 21 dagars utmaning. Och då i morse så fick jag ta uppgiften att jag skulle då tänka på minst 20 personer som i mitt liv har skapat ohärlig känsla. Det är någon som har mobbat mig, eller det är någon som har tryckt dit mig, eller någon som jag undviker att träffa. Och så fick jag skriva ner alla dem. Det var ganska nyttigt, för liksom så här, för det här är ju personer som ofta sätter mig i dramaträngen.
Ja.
Träffar jag på dem så hoppar jag in i dramaträngen direkt. Liksom.
För att du är sårad på något plan.
Absolut. Så du fick skriva ner alla dem. Över 20 namn. Och sen så fick jag uppgiften att jag skulle tacka för all erfarenhet jag fått historiskt. Utav allting jag varit med om och träffat de här människorna, så har jag ju lärt mig massa saker. Och liksom var tacksam över att jag faktiskt har stött på dem på ett eller annat sätt. Och så här, den erfarenheten har jag tagit till mig, och jag kan utvecklas och jag har en chans att kunna förändra mitt beteende framöver. Och det intressanta är, genom att göra de här små övningarna, det var en ganska stor övning för mig, så plötsligt liksom, från att vara ganska skarpa, jobbiga situationer, så börjar de plötsligt fejda iväg. Att de blir inte lika tydliga. När jag tänker på dem, tänker jag på dem som förövare, och framförallt tänker jag hur jag blev, och sen säger jag, men okej, tack för att vi utforskar det här. Då släpper ju steg för steg.
Det är väldigt fint.
Men det är jättefint. Och att jag förlåter dem för sitt beteende. Nu vaknade Castor. Han kanske fick någon spirit här, att det var någon som han uppmärksammade som han ville förlåta.
Jag tror det var någon dörr som stängdes här utanför.
Han ville bara förlåta dem för att de stängde dörren, och nu känns det okej. Lätt aggression. Nej, men det var ett bra sätt.
Ja, och jag tänker också, när jag hör att du gjorde den här övningen, för jag tänker på, om jag skulle skriva den här listan, gud vad mycket som skulle gå igång i min kropp av alla situationer, av hur utsatt man har känt sig med de här människorna. Det är lätt att gå in i dramat fort, alltså.
Ja, du hoppar in där.
Ja.
Så fundera på det. Framförallt så kom på dig själv att du har varit i dramaträngen.
Och att det här, alltså när det drar igång, då är jag i dramaträngen.
På en gång. Hörrni, vi lägger ner lite länkar heter det, i podden, så får ni dem. Och sen så skulle vi gärna, om ni inte redan gjort det och tyckte det var ett intressant program, tryck gärna på följ. För vi uppskattar jättemycket när vi vet att vi har en publik som får våra poddar när vi släpper dem på en gång. Tack så hemskt mycket. Tack för idag. Vi ses snart igen.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Känslopodden. När du kommer i kontakt med oss, mejla på känslopodden@gmail.com.